Olle och Björn Goopis gör en liten ljudtest. Björn, är det sant att Olle är världsmästare på att klippa gräs?
Helt överlägsen världsmästare, utan tvekan.
Vad gör honom så bra?
Att han är så tålamodig och att han är lugn och arbetsam.
Olle, med vilken maträtt kan Björn briljera i köket?
Ja, koka te och fixa lite grann det grejer han utan tvekan.
Är det sant?
Ja, men rätt brukt du på att hämta kebab och pizza. Det kan jag briljera med.
Det låter bra det här. Jag tror att vi kör.
Olle Goop är Sveriges segerrikaste kusk genom tiderna och still going strong i en travtränarkarriär som sträckt sig över ett halvt sekel. Han har otaliga segrar i såväl svenska som internationella storlopp. Han ståtar med 66 banchampionat och har varit svensk rikschampion 10 gånger. År 2013 utsågs han till travets hedersambassadör och valdes in i Nordiska travmuseets Hall of Fame. Björn Goop har vid 40 års ålder nått nästintill ouppnåeliga meriter med segrar i kontinentens allra största lopp, varav 3 segrar i Elitloppet. Han blev första kusk i Sverige över 500 segrar på ett år och tog 12 raka svenska kuskchampionat, varpå guldhjälmen hamnade på Björns huvud för gott. Han är svensk travsports främste internationella ambassadör och på väg att överta titeln som segerrikaste svenska kusk genom tiderna. År 2016 gjorde han sin far Olles sällskap då även Björn Goop blev invald i Nordiska travmuseets Hall of Fame.
Vi sitter på Lökene gård utanför Kil. Det är en härlig grönskande sommardag. I fjärran hörs en motorsåg, vinden viner i träden och flaggstången slår. Jag sitter med far och son Goop. Var kommer namnet Goop ifrån?
Ja, det är faktiskt gårdsnamnet från den by jag kommer ifrån. Så att, där är den vägen.
Var ligger den byn?
Den heter Ulvi och ligger i Leksand.
Mm-hmm. Det finns en kyrkbåt som heter Ulvi och sånt där.
Uller.
Uller, okej, okay, heter den härifrån. Namnet Goop är världens coolaste namn. Det finns inte ett förnamn som inte blir coolare med efternamnet Goop. Har ni tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på faktiskt.
Zlatan Goop. Stig H. Goop. Alltså, själva namnet Goop har ju blivit ett begrepp.
Jag har inte ens tänkt på. Man tänker kanske inte på det själv när man lever med det så mycket på det faktiskt.
Björn, att vara aktiv då och börja... Hur var det att ha namnet Goop då, när du skulle starta och få alla ögon på dig?
Ja, alltså det var väl inte... Det är ju, allting har ju sina för- och nackdelar ju. Det är klart, det går inte att tänka på att det var en fördel att ha en pappa som var väldigt duktig. Men samtidigt så har jag alltid fått tag i mitt eget ansvar ju. Och du har också ett väldigt stort tryck på dig, alla dina ögon på dig. Så man måste ju försöka bortse det för att leva ditt eget liv liksom och försöka nå dina egna framgångar som du tycker är bra för dig. Så det har väl det har varit sina för- och nackdelar. Det har varit oerhört hög press på sig. Men jag har också haft väldigt kul.
Tvekar du någon gång i början? Jag kan tänka till exempel om man har ett namn som Nordin eller Go att man skulle våga satsa.
Och sanningen ska fram så tänkte jag nog inte så mycket på vad jag hette. Faktiskt. Jag har inte tänkt på det någon gång i min karriär vad jag heter. Utan när jag väl fick smak på att börja tävla med häst så den smaken är så stark så att den liksom övervinner alla andra känslor på något sätt. Liksom. Jag tror att det är lite grann det som är giftet med travet. Alltså den där som får eller beroende framkallande med travet och med hästarna. Att det är det som gör det hela. Att det är så starkt att man glömmer nästan bort allting annat. Alla andra behov man har.
Håller du med?
Ja, det är ju... Ja, det har fått hobbyn som yrke. Det är väl det bästa man kan komma på. Det tycker jag.
Hur kom hästarna och travet in i ditt liv, Olle, från början?
Jag kommer från väldigt liten miljö. Var det arbetshästar hemma och det var ju väldigt långt ifrån någon travbana. Men utav intresse så började jag titta lite grann på det hela. Och på den vägen är det väl att jag började väl springa i stallarna i Rättvik. Och sen var det väl ett par läroår i Stockholm ett år och Sören Nordin och ett år hos Gösta Nordin. Varefter jag började eget i Rättvik.
När började du eget?
1967. Och det är några år sedan nu.
Vad var det med travet som intresserade dig då, så att säga, från början? Vad var det som fångade intresset?
Jag tycker det var hästens agerande, hästens aktion. Hur varje häst tog sig fram på mest effektiva sätt. Och det har hela tiden varit den biten som har inspirerat. Att hur kan man göra för att hästen ska springa effektivare och bättre?
Du var hos Sören Nordin ett år, bland annat. Var det där du fick lära dig, eller känner du att du har lärt dig själv, eller är det någon annan så?
Ja, jag tror man lär sig hela tiden av både konkurrenter och egna erfarenheter. Man försöker nya grepp med balanseringar och allt möjligt. Så att jag tror aldrig man blir fullare någon gång.
När du blev egen tränare, hur såg rörelsen ut då i början på 60-talet där på Rättvik, eller i slutet då?
Ja, det började ju bara med 4 hästar första dagen, men successivt så blev det ju mer och mer att göra. Och första året var väl tufft, det var väl inte så många segrar det första året, men efter ett par, tre år så började det på att gå bättre och bättre och det blev större och större stall, så att ja, hela tiden har det varit mycket jobb och mycket positiva bitar att hålla på med, så att det har varit en lång resa, men en väldigt, väldigt intressant resa.
Björn, vilka stories brukar Olle berätta från den gamla goda tiden?
Oh, han är inte så mycket att berätta, men han har varit tränare i 50 år nu, Olle. Men det är sällan han berättar några stories själv, men det är oftast alla de här kompisarna från den tiden som kommer och berättar alla olika stories. Men det är nog allt möjligt, från att det var boxbrister, det var allt som möjligt som hände till in när de skulle när de köpte hö och skulle liksom paketera det och lyckas paketera in matlådan. Så att det har hänt nog mycket, tror jag.
Och inga stories om hästarna och sådär? Några gamla incidenter eller något sånt där?
Jo, det är mycket, men han vill inte berätta så mycket. Han är aldrig någon som berättar så mycket, aldrig någon som skryter eller berättar om saker och ting så där. Han är lite återhållsam mot det. Så att det är oftast när det kommer någon annan, som när din bror kommer eller när Frick kommer eller någon av de andra liksom lärlingarna från den tiden. Och under alla tider Jori kommer och alla de här, så då får man höra väldigt många stories istället.
Ja, Olle ler lite förnuligt samtidigt.
Ja, vad ska man göra? Det har ju varit mycket saker som har hänt naturligtvis, men man glömmer det som var tråkigt och kommer ihåg det positiva.
Efter några år i Rättvik så valde du att flytta söderut. Hur kom det sig?
Man såg möjligheterna. Rättvik var ju en liten bana på den tiden, även om det var väldigt trevligt att vara tränare där. Men jag hade ju värde på Solvalla eller Åby. Och då var det Åby på grund av att jag tyckte det var tufft på Solvalla. Många bra tränare och tuff konkurrens. Och på den vägen blev det då.
Och var ligger vi i tiden då, så att säga?
1972, i slutet på 1972. Jag behöll ju stallet kvar i Rättvik till 76. Och Jim var ju den som företrädde och ansvarig för det hela mellan 72 och 76. Då fick han ta över verksamheten där och så koncentrerade jag mig bara på Åby.
Var det svårt då? Det var ju en flytt ganska lång och sen en ganska annorlunda kultur, så att säga. Sverige var ju mer uppdelat på den tiden, regionsmässigt.
Ja, det var det ju. Det var ju samma program varje vecka i stort sett. Alla visste vilken dag det var, torsdag Åby varje vecka. Och man hade inrutat hela tiden.
Och När började de stora framgångarna komma, så att säga?
Ja, man kan väl säga att det gick bättre och bättre på Åby också. Och 73, 74, sen har det väl tuffat pågått bra i stort sett hela tiden, tycker jag. Det har inte varit några stora svackor, utan det har, ja, hela tiden varit en positiv trend. Och ja, jag har väl inget att klaga på.
Du satt och åkte grusväg mellan Göteborg och Rättvik mellan 72, eller 70, var det, 72 och 70,
76, ja.
76, grusväg två gånger i veckan, va?
Ja.
Hur många mil är det?
50.
Ja. Plus tävlingar. Och du var champion. Ni var ett och två, va?
Ja, det stämmer nog.
Ja.
Hur lång tid tog den resan på grusvägarna?
Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg det. Men det var väl inte så mycket hastighetskontroller på den tiden som det är nu.
Det är så mycket jobb att vara travtränare, vet ni bägge två. Var hittar ni energi någonstans?
Hästarna. Du får ju en sån kick liksom, och hästarna ger ju så mycket. Det som tar mycket, det är ju såklart det jobbet som klarar någonting, men hästarna ger ju så enormt mycket. Jag tror det är därför människor älskar att vara med hästar liksom, för de ger så mycket kärlek och ger så mycket energi liksom. Och sen så har ju tävlandet ger ju en enorm kick liksom. Det gör ju det. I alla fall för vår del tror jag att det ger ju en enormt liksom.
Olle, var hittar du energin? Eller var hittade du den, så att säga, när du höll på som allra mest?
Ja, det kanske var tävlingsmänniskan som gjorde det. Jag tycker om att prestera på, ja, allt på det bästa möjliga som går.
Vem är mest tävlingsmänniska av er två?
Undrar om inte, det är jättesvårt faktiskt. Jättesvårt. Jag undrar om inte pappa är någon mer tävlingsmänniska än mig. Jag är utåt i alla fall. Kanske inåt är nog jag det ändå nu för tiden. Jag vet inte, men jag kommer i alla fall ihåg på den tiden när pappa var som allra mest aktivast. Och då kan jag säga att jag blev ingen mer tävlingsmänniska än han. Så att det kan jag säga, det är många vi har åkt hemåt och inte sagt något den första timmen i bilen i alla fall. Så det kan jag säga. Som liten så var det många gånger. Det var jättekul att åka hem, men många gånger så var det också väldigt tyst första timmen. Dåliga dagar. Det är inte så att det är bara bra dagar. Det är inte därför man hamnar i Hall of Fame. Man har dåliga dagar också.
Håller du med, Olle?
Ja, han har nog ganska rätt i den idén som han pratar om.
Ni har ju också under åren kört en hel del mot varandra. Har ni aldrig varit i vägen för varandra i loppen? Det måste ju ha hänt.
Ja, vi kör väl varsin häst.
Jo, alltså det är klart att vi har varit i vägen för varandra. Ja. Liksom hamnat fel på det, alltihopa det. Men jag tror inte som generellt sett att vi är kända för att vara i vägen för folk. Utan jag tror att man... Men det är klart att någon gång så har vi haft en... Det är ingen som vill förlora mot den andra, så mycket kan jag säga. Och det har nog faktiskt... Alltså att den bästa skolan jag har haft, det tror jag här hemma på Lökene. Jag har kört så många rundbanejobb att 2000 meter mot Sveriges segerrikaste kusk genom tiderna, som alltid vill vinna alla terrängsjobb. Och så sent som idag så hörde vi en slutfinish. Så att jag tror att jag haft den största läromotståndaren faktiskt i träningsjobben faktiskt på det sättet. För han ville aldrig förlora träningsjobb.
Är det så?
Ja, jag tror inte det är lite grann. Men vi är nog tävlingsmänniskor i hela familjen, det tror jag.
Man kan säga att över målgången i något träningsjobb finns det inget han inte har sneglat inåt och tittat och jämfört vagnarna om han är före eller efter. Så att det stämmer.
Ni har ju då arbetat tätt ihop då hela din karriär, Björn. Och det är familjen. Blir ni aldrig oense? Liksom om saker, och hur är det liksom att gå... nöter på varandra, eller vad man ska säga. Det är ändå far och son, men det måste ändå vara två olika viljor.
Ja, men jag tror pappa är en av de mest sympatiska människor som går att ha att göra med på alla sätt och vis. För att han vill aldrig någon vara ovän med någon på det sättet liksom. Han har alltid låtit mig få göra och prova och låtit mig få misslyckas själv. Men sen har vi alltid liksom, vi har haft olika åsikter om saker och ting och alltihop på så sätt. Men vi är väldigt kortsinta Och det finns aldrig någon som har satt sitt egen... Att man inte tillåter någon att man har fel. Liksom. Att man kan alltid ändra sig. Och sen har det alltid varit det logiska bästa. Inte vad man själv alltid känt var det bästa. Utan det logiskt bästa hela tiden för varje häst eller för företaget har varit det viktigaste. Och då har det aldrig varit något problem. Han är alltid en sån som vänder på sidan. Och lika har väl jag också lärt mig och blivit det.
Olle, har Björn varit en bra lärling?
Ja, jag kan inte säga annat än att han har varit minutiöst noggrann hela tiden. Aldrig lämnat någonting ogjort utan gjort precis allt som ska göras för verksamhetens bästa och för hästarnas bästa. Det tycker jag är en stor styrka som man har.
Hur viktigt är det att man får lära sig från grunden? Så.
Ja, men man måste ju lära sig både... Ja, det finns så många bitar. Man ska kunna balansera, man ska kunna leda ett företag, man ska kunna ha bra kontakt med hästägare. Det är så många bitar som man måste ha kontroll på. Så att Björn är väl den som har blivit mycket bättre än vad jag var kanske på den biten.
Du sa att Olle var den snällaste. Så... Jag lyssnade runt lite och då var det någon som sa att Olle blev en gång så arg att han höll på att klättra upp i måldomartornet på Åby. Är det sant?
Det är nog inte bara en gång. Men det är väl så, det ligger ju, det är någonting som vi har, som jag är från pappa och som han har i sig. Och jag kan tycka att det är en bra sätt och det är det att när han känner sig orättvist behandlad. Det är de enda gången vi blir förbannade, riktigt för arga båda två. Men sen måste man ju lära sig att acceptera beslut. Men det tror jag kännetecknar alla inom travsporten och inom alla sporter. Att man har ju en vinnarinställning. Och om man då tycker att man får ett felaktigt domslut såklart så blir man ju arg. Men man måste ju lägga band på sig själv. Men någon gång kanske han inte gjorde det. Och jag kanske inte heller har nästan velat gjort det. Men jag har cyklat några varv runt Moldomartornet i alla fall.
Cyklat? Vad var det som hade hänt då?
Nej, jag blev diskad i ett lopp på Åby som jag tycker var helt konstigt beslut, men jag är väl dömt så sett, men just den gången då var jag riktigt arg, så att det har glömt nu, men det var nära att det brann över riktigt då.
Vågar måldomarna komma ner?
Ja då, vi är kompisar efteråt, men det var nära då att vi blev riktiga ovänner.
Vad gör ni tävlingsmänniskor för att varva ner efter en tävlingsdag, för det är väl så mycket adrenalin och så mycket... Man är så taggad, så att säga. Vad har ni för knep?
Jag tror att man lär sig väldigt fort att koppla av och på. Man måste väldigt kunna stresshantera och sådana saker. Det måste man kunna... När man driver en stor... Och framförallt man håller på med hästar. Stor verksamhet eller håller på med hästar så måste man ju vara sån. Men jag tror att det mesta... Jag vet inte. Lite grann är det som att hälla vatten på en gås. Det rinner av en det mesta. Och sen tror jag att man... Genom att bara få prata med någon eller få vara sig själv eller vad det är. Jag tror alla individer har olika sätt att behandla det. Men för våran del, så i min del, så har jag ingen speciellt sätt, utan jag brukar, det brukar rinna av ganska fort och ilska, och att man även går vidare på nästa varje. Det gäller att vända blad.
Spenderar du till exempel då mycket tid i bilen till och från travbanor? Hur fördriver man tiden då?
En kör och en sover.
En kör, en sover, eller en sitter i telefon och en kör. Det är liksom mycket telefon. Men jag funderar på hur fan var det förr när ni reste så mycket. Hur löste det då?
Nej, jag fick stanna och...
Ja, men det vet jag ju. Men hur klarar ni att sitta och köra bil utan all underhållning? Förstår du vad jag menar?
Ja, jag kommer inte ihåg det.
Var det radio?
Radio Luxemburg kanske.
Polisradion?
Ja.
Svensktoppen på väg till V75.
Ja.
Jag tänker vad man har hört på radiokrysset. Ja. Eller vad heter det?
Just det.
Melodikrysset.
Melodikrysset. Mm.
Melodikrysset. Och Karlavagnen.
Ja, det är jag.
Tänk om man har trott den här som har lyssnat på Karlavagnen mellan 11 till 12 varje kväll på vägen hem. Och radio är värdelöst faktiskt efter 12. Varför är det så?
Ja, det är då man tycker att liksom alla lastbilschaufförer ska vara vakna.
Nej, men det är helt iskallt. Det är så dåligt. Varför har ingen en radioshow efter 12? Du som ändå håller på med detta, varför har ingen det?
Det ska jag ta till mig.
Varför har inte typ, inte ens Rix FM, Energy, ingen har någon levande person på raden efter 12. Och P4 har någonting som är helt osammanhängande. Som ingen fattar någonting om efter på midnatt.
Mer radio? Ja, jag håller med. Så är det ju i andra länder. Där är ju folk som sitter och pratar, tycker man.
Ja, men USA, då sitter jag och pratar om något. Ja, men de har ju ingen som underhållning. Ingen vetenskap. Ingenting. Det är helt stendött i radion efter 12.
Vilken tur är att lyssna på P1 Kultur om savanter på vägen hit.
Ja, jo, men det är på dagen det.
Olle, vad tycker du är skillnaden för, om du tittar till exempel på Björn, att bli travtränare idag från när du blev travtränare? Och skillnaden på yrket, så att säga.
Ja, det var ju... Vad heter det? När jag började då var det mycket mer primitiva grejer. Och jag menar, sporten har ju gått fram så mycket nu på de sista 10-15 åren på träningsbiten och maten och allt liksom har ju blivit mycket, mycket bättre nu för tiden när det var då. Det är ju stor skillnad på tänkandet att träna.
Mm, och själva yrket då? Det är ju flera bitar kanske idag. Media, det är företag och sponsring och allting. Har det blivit mer att hålla reda på?
Tror jag att det skiljer sig mycket, ganska mycket tror jag på sista 20-25 åren skiljer det sig ganska mycket. Jag tror inte att faktiskt att, jag tror att framförallt att hästarna har utvecklat sig så att själva det här med att kunna balansera och sådana saker, det generella kunnandet tror jag inte behöver vara lika stort idag som det var förr. Men å andra sidan så måste det vara en större företagare nu än vad det var förr, eftersom det är tuffare konkurrens med prispengar och sådana saker. Så jag tror att den biten måste man har det utvecklat sig väldigt mycket liksom. Så det är både på det ena och det andra, och det är för- och nackdelar inom allting, va? Men generellt sett måste man ändå ha djurkänslan och hästkunnandet och hästkänslan för att kunna lyckas.
Olle, om du tittar på Björn och det jobbet som han utför idag på travbanan och utanför travbanan, ställs det högre krav, tycker du?
Jo, men det gör det. Det är mycket mer information som måste skötas ifrån träningsbitar och ja, det är mycket mer jobb med det.
Björn, vilka krav känner du att du har på dig idag?
Jag tror att jag känner att det har ju en helt annan krav ekonomiskt sett nu kanske än vad det var förr. På grund av att liksom prispengar och kanske framförallt för att kostnaderna generellt har gått upp väldigt mycket mer inom i samhället överhuvudtaget liksom. Och då är det svårare, att det är dyrare att äga en häst, och den anledningen har man en större press på sig på det sättet. Men annars så tror jag inte man har någon större press än förr. Man vill väl lika mycket vinna, och alla har lika mycket press av ägarna och spelarna att vinna då som nu.
Jag tänker du personligen också, som är en sån situation, du syns, du får ju liksom otroligt mycket uppmärksamhet i media. Du blir ju som en talesperson för travsporten på ett sätt. Mm. Kan du känna sådana krav ibland?
Ibland såklart, självklart, man måste helt enkelt tänka sig på hur man beter sig och vad man gör och vad man säger. Absolut. Man får tänka över både en och två gånger kanske innan man svarar. Så kanske det inte var förr. Det har väl ändrat sig i samhället väldigt mycket mot förr. Men det är ingenting som jag har ett problem och inget som jag bryr mig om faktiskt, utan jag försöker nog vara mig själv hela tiden.
Känner du också att du har ett ansvar i politiska frågor, travpolitiska frågor?
Ja, det har jag. Och ibland så kanske man känner att man vill svara på frågor så som man själv vill ha det bäst för sig själv, men man måste ändå tänka ett steg större, och där får man ju tänka om liksom ibland också, typ att man får tänka på den hela stora sporten och inte bara på sig själv.
Olle, kände du att du hade det på samma sätt, ögonen på dig hela tiden när du var travtränare?
Ja, inte från början. Inte från början, men det är klart, om man kör ute i större lopp och internationellt och allt vad det har varit under de här åren, så det är klart det känns ju lite extra då när det är större lopp, det gör det.
Ses yrket travkusk, kanske inte travtränare, men ses det som mer idrottsmän idag än vad det gjorde för 10-15 år sedan?
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Och det blir nog mer och mer på det viset, tror jag.
Vad tror du det beror på?
Jag tror att sporten har kanske blivit mer legal sport, spelsport, än vad det kanske var förut. Jag tror det.
Var det mer ruffel och båg förut och mer spel, Olle?
Förr i tiden? Ja, det tror jag inte att det har skilt sig så mycket. Det är nog rätt så okej hela vägen, det tror jag.
Men jag tänkte, du har varit travtränare i 50 år. Hur har det förändrats? Är det någon gång någon som har kommit till dig och frågat och sagt att måste du vinna med den där eller du måste vinna med den där eller sånt?
Nej, inte måste, men de frågar många gånger om du kan vinna. Det är ju en annan sak, men jag tycker ändå att det är inte alls något större tryck på den biten, absolut inte.
Vi pratar lite om hästar och människor. Vi börjar med Björn. Vilka tre hästar har betytt mest för dig?
Hazard, min första ponny.
Varför då?
För han lärde mig extremt mycket tålmodighet. Något som jag inte alls hade när jag var liten. Jag fick ett helt annat... Jag blev en helt annan människa, tror jag, när det gäller att förstå tålmodighet med honom. Conny Nobel, för han lärde mig mycket faktiskt. Han var en extrem talang och han vann allt som går att vinna, kan man säga, i stort sett. Och han men han var också ett stort jobb, och han hade ett väldigt eget sinne som gjorde att jag var tvungen att lära mig mycket och måste vara framförallt ändra mig mycket. Sen tror jag kanske man får säga ändå, alltså det beror på hur man ser det, men som i karriären så har väl Timoko gjort jättemycket också internationellt sett. Sen finns det ju andra hästar också som man kanske inte alltid har kändaste som ändå var en av mina första hästar, var ju Novelty Nibs, som var också en väldigt, väldigt bra lärohäst och framgångsrik häst. Så jag får nog säga fyra hästar om man ska kunna nämna ändå.
Okej då, Olle, vilka tre hästar har betytt mest för dig?
Oj, vi får ta lite olika tidsepoker i så fall. För att...
Ta en ur varje.
Ja, jag får ta det, för att det är så lång tid. Den första som jag hade stor glädje till var en som heter Limbo. Som kom från ingenting och vann ju väldigt många lopp sen. Det var mycket positivt med honom. Och sen hade vi, måste ta några tiotal år emellan. Då Grady Singing var ju otroligt duktig och fin på internationella biten. Och det var ju en enorm glädje att kunna ha henne att tävla med. Och ja, vad ska vi säga mer? Det finns så många så att... Jag kommer inte på direkt vem jag ska säga mer nu, men det har varit så många.
Björn, om du skulle föreslå en tredje hästen till Olle, vem tror du det skulle vara?
Det är så svårt att skilja den från den ena från den andra. Det som är mest konstiga faktiskt, det är kanske ibland, för mig då kanske Conny Nobel är ju väldigt känd häst, men varje häst har lärt en något nytt. Och varje hade en specifik egenskap som man kom på under tiden eller som var det ena eller andra. Och de som kanske lärde den mest, det kanske inte var den bästa, utan kanske nästan var en av de sämsta. Så att det finns ju många hästar som man liksom, den lärde mig si och den lärde mig så. Och de kanske är helt okända namn, många av dem. Liksom. Men man har lärt sig mycket av dem faktiskt. Det är otroligt många.
Olle, du fick ju nästan frågan där från din son. Vilken häst har lärt dig mest då?
Ja, men det är nästan, varenda häst har ju olika... sätt att vara och trava, det är ju, alla är ju individer. Det gäller att försöka förstå hästens egenskaper. Det är ju A och O, man kan kommunicera och få ut det bästa möjliga gemensamt.
Vilka tre människor har betytt mycket? Jag förstår att ni har betytt mycket för varandra. Men Björn, vem såg du upp till förutom Olle?
Ingen. Att det är konstigt, men jag hade nog ingen så specifik som jag såg upp till. Men däremot så försökte jag alltid, liksom sett egenskaper hos människor. Och det fanns så många liksom som jag hittade bra egenskaper hos. Liksom. Jag ser som Stig hos perfektionism. Det finns ju så många liksom som har haft enorma körhänder, talanger liksom. Det finns människor i min närhet som liksom har hjälpt mig, som man ser upp till genom att vara fina och bra människor liksom. Förebilder för mig, många människor har varit liksom, tycker jag.
Olle, vilka personer har betytt mycket för dig och din rörelse genom åren?
Ja, framförallt är det ju Annika. Frugan har ju betytt väldigt mycket både för mig och Björn. Hon har ju ställt upp bakom och skött allting minutiöst. Så att det är ju den person som har betytt mest för både mig och Björn naturligtvis. Sen är det ju många olika människor man har haft att göra med under alla år, så att det är väldigt svårt. Jag kan inte säga någon speciell så, utan det är så många som finns i bakhuvudet.
Men Annika Goop i alla fall, en plats i tränarfruarna och tränarmammornas Hall of Fame.
Det tror jag nog, absolut. Hon skulle nog väljas in väldigt, väldigt tidigt där, för att hon har gjort liksom, hon finns ju alltid där liksom, och alltid vill jag hjälpa liksom hela tiden. Och det är svårt att kunna ha ett liv där du reser och tävlar så mycket utan att ha liksom hjälp. Du hinner, du lägger så mycket tid på resor liksom, så att man behöver ju ha all support för att överleva.
Uppmärksammas alla som står bakom för lite?
Ja. Det har att göra med spelet. Om man tittar på sporten så tror jag att kusken har minst roll i framgången, mer eller mindre nästan. Du har så mycket bakom, du har skötaren som gör det minutiöst, liksom hästen till allting du har som gjort det, som förtjänar en mycket större roll. Och du har tränaren som bestämmer och hur det ena ska se ut och det andra alltihopa liksom. Och du har ägaren som är också otroligt viktig, och du har alla deras i sin närhet som ska vara förstående för all tid som krävs för att varje häst ska lyckas. Så det är liksom bakom varje framgångsrikt ekipage står ett helt fotbollslag.
Min chef brukar säga att bakom varje reporter står 14 fjuniga rookies som bara vill ta hans plats.
Ja, det, så är det väl lite grann. Så är det väl lite grann också. Men det krävs så mycket kunskap för att lyckas inom den här sporten långvarigt. Jag har sett många som kommer upp och blommar upp och har en bra häst eller kör några bra lopp och dansar en sommar, men som försvinner sen. När inte kunskapen räcker till. Eller när det liksom framkommer att kunskapen inte räcker till. Liksom alltihopa. Det finns många som har dansat en sommar, men det är svårt att hålla i längden utan det stora kunnandet. Så. Och det krävs extremt mycket kunnande. Inte bara en häst för att lyckas långvarigt eller för att bli invälde Hall of Fame.
Vilka tränare har jobbat hos dig som har blivit tränare, Olle?
Jag tror att det är en 35 stycken.
Räcker det?
Ja, minst.
Ge några exempel.
Jag skulle säga 35-40.
Ja, hela Rättvik.
Hela Rättvik, Bröderna Eriksson, Leif Vitarp, Jori, Dennis Andersson.
Frick.
Mm. Och alla de här, Magnus Jakobsson, Lennart Persson. Och vi har nu 6 stycken som har varit proffs som har kommit tillbaka igen. Som är här. Bara det. Mm. Vi har ju fler. Det finns ju hur många som helst.
Ja, det är hur många som helst. Många som helst. Det skulle vara intressant att se hur många lopp.
Flera av dem har ju slutat liksom, eller håller på. Alltså, det kommer inte räcka med 30. Det är ju franska också.
Ja.
Franska, hur många franska? Vi har ju säkert haft 10 franska med proffs i Frankrike. Ja.
Vad är det som lockar med Frankrike?
Prispengarna. Och det exotiska att vinna i andra länder.
Mm. Är det också lite tävlingsmänniskan där, att man vill lyckas där också?
Jag tror man söker nya utmaningar. Det är lite grann det jag tror mest. Ja, inte mest, men mycket. Alltså köra samma är inte alltid. Man vill göra nya grejer.
Var det svårt att komma in på en scen sådär? Eller att köra i Frankrike?
Det är jättesvårt.
Vad är skillnaden?
Jag tror att vi är öppna, svenskar är väldigt öppna, men Frankrike är ett väldigt protektionistiskt land och de är väldigt har inte samma kultur som vi har. Och så är väl hela världen, mer eller mindre, förutom, ja, det är ju så lite grann.
Vad tror du det är som har fått dig att bli accepterad i Frankrike? Vi vet ju att du pratar franska, men förutom det?
Man får väl respekt genom att vara korrekt och vara framgångsrik. Det är jag och till det mesta liksom.
Jag tycker det är så roligt när jag har varit där nere och man har pratat runt och sen när folk pratar om Björn Goop i Frankrike så ser man att Björn Goop är travtränare. Alltså, och inte travkusk som man kanske skulle ha sagt här, som du är mest bekant som.
Mm. Det beror väl på att jag kör ju mestadels mina egna hästar där, precis som här hemma. Men så var det ju inte för 10 år sedan kanske, då körde jag ju mest liksom, tränade inte, utan pappa stod som tränare. Medan i Frankrike har väl den epoken inte varit så mycket att jag har bara kört, utan det har ju varit att jag har varit där med mina egna tränade hästar.
Tror du vi kommer att få se i framtiden på samma sätt som tränare som du var travtränare, eller är travtränare, att du tränade alla hästar själv, körde alla lopp, som du också nu Björn, som Stig och var när han var stor. Det blir ju mer sällsynt. Varför tror du det blir så?
Ja, jag vet inte om det ekonomiska biten som ligger bakom det hela. Jag skulle tro att det är väl en bidragande faktor.
Hur bra är vi på att överföra den kunskap vi har på kommande generationer, tycker ni? Vilket ansvar har vi?
Svår fråga att svara på faktiskt. Det är väldigt enkelt att svara ja eller nej. Men det är upp till individen ändå att få de kunskaperna med sig. För att det är inget du kan läsa. Du kan läsa en stor del i en bok. Och du kan få instruktioner via en display eller en film, men du kan ändå inte om du inte praktiserar dem och framförallt väldigt gärna vill. Så att jag tror att många kan göra mycket mer, men det är upp till individen, alltså den personen, att vilja lära sig, för det krävs av känslan för det.
Är folk i stallarna nyfikna idag? Folk på samma sätt som för 20-30 år sedan, när det kommer folk och jobbar till exempel. Olle, vad säger du?
Jag tror att det var tvärsom, att det kom mycket mer folk till stallarna förr i tiden. Idag är det väl inte riktigt samma. Det är många tjejer som kommer, men killarna har inte samma positiva tänkande till hästarna.
Är det att man vill bli antingen kusk eller tränare? Eller...
Ja. Det är väl så att alla vill bli kusk först och främst.
Det krävs ju extremt mycket. Jag vet inte hur man kan säga det, men det finns väldigt många händiga människor, men det är inte många som blir konstnärer. För det är en konstnärsyrke på något sätt, det här med hästarna. Och kunna tävla med dem så mycket, eller på den nivån. Så att, jag tror att det finns väldigt många duktiga ungdomar som finns, och det kommer komma nya, och nya rekord kommer att slås. Och det krävs mycket, men det är det som är problemet i dagens samhälle, att det finns så mycket andra frestelser och intressen, att det är alltid svårt att kunna vilja ha energin och lägga ner så mycket på en sport. Men det kommer att finnas ungdomar som gör.
Vad skulle du vilja säga till de ungdomarna? Hur skulle du beskriva känslan av att sitta bakom en riktigt bra häst?
Det går inte att beskriva, det måste upplevas. Man måste våga ta sig an och prova att köra en häst för att få upp den stora känslan. För den känslan är obeskrivlig. Den här fartkänslan är mycket högre än vad det ser ut. Och själva gemensamhetskänslan och den mäktiga känslan är ju så mycket större i att uppleva det än vad man får på sig. Och titta på sidan, det går inte ens att jämföra.
Olle, hur är din känsla när du kör häst? Vad tänker du på? Vad har far genom huvudet?
Ja, det är ju hur hästen fungerar först och främst. Och ja, hur aktionen är. Om känns okej. I alla bitar ska liksom stämma.
Vad gör dig riktigt glad då bakom hästen?
När hästen är glad, då är kusken glad.
Det är en motorsåg.
Du håller på att såga hela tiden.
Men vart han är nu och kör?
Nej, det är röjsågen.
Ja, det är röjsågen.
Det är alien.
Men så det var skog här förut som man såg någonting?
Ja, jo, man såg. Men han ville se hela banan.
Måste kunna se när man blir gammal.
Så du ska sitta här på verandan nu och en kaffe och titta när Björn kör runt?
Titta,
men då ska gör.
Vi ligger i framkant i planeringen.
Björn Goop som kusk har ju blivit ett begrepp. Känner du då, när man sätter upp Björn Goop bakom en häst för första gången, så förväntar man sig alltid någonting extra. Det är inte som att byta ut Erik mot Örjan eller någonting sånt där. Hur känner du?
Jag har aldrig tänkt på det faktiskt.
Men som amatörtränare kanske, och så ska Björn köra för första gången. Förväntningarna är ju ganska stora.
Jag tror inte det ändå. Jag upplever det inte som så. Däremot så tror jag att typ man gärna vill ha kanske ett litet utlåtande liksom på något sätt. Eller jag tror att många upplever som kanske typ att det är ett litet... att man vill ha något slags... Alla söker alltid bekräftelse liksom. Och om man kan få någon slags bekräftelse på det så är det väl... Men jag tror inte att det... Jag har aldrig tänkt på det på det viset. Aldrig någonsin faktiskt. Så sett. Jag försöker bara ha så kul som möjligt varje gång, om jag ska vara helt ärlig.
Olle, vad är det Björn gör för att få fart på hästarna?
Ja, det är väl hans fallenhet och sätt att arbeta med hästen som har fungerat så väldigt bra. Han... kan ju köra alla hästar, det spelar ingen roll om de är dåliga att trava eller om de är klockrena. Han klarar alla situationer, det är väl styrkan tycker jag.
Björn, när har du varit stoltast som stoltast över Olle?
I så många gånger när man var liten och även genom hela mitt liv liksom, har jag han varit en förebild och alltid varit stolt över honom. Finns det liksom... många lopp som vi har mött så liksom jag har varit hans köregenskaper som han besitter, de är ju unika och jag har aldrig slutat förvåna över hur han kan bemästra en häst liksom. Det har alltid stått folk på sidan liksom, som en annan stått i bakgrunden som har sagt liksom alla bra ord liksom, och då är man ju stolt över sin pappa.
Olle, när har du varit som stoltast över Björn?
Ja, det är så många, många gånger. Det är ju... Det har ju varit både derby och elitlopp och det har varit hur många stora ögonblick som helst. Jag menar, jag är lika stolt varje dag.
Är det någonting ni skulle vilja hälsa som den enda familj som finns, som det finns två av i Hall of Fame?
Pröva på. Pröva på sporten. Pröva på att vara nära hästarna. Pröva gärna på att köra, rida. Känslan är så mycket större än vad man någonsin kan tro.
Olle?
En för alla, alla för en.